Sorg är ingen sjukdom, fick min kompis höra när hon var hos läkaren. Och det här var 2 veckor efter att hennes kille hade gått och lagt sig på kvällen, strax över 30 år gammal. Hon hade sovit med deras bara några månader gamla bebis, och på morgonen när de skulle väcka sin kille så låg han död i sängen bredvid. Sorg är ingen sjukdom. Det kändes otroligt kallt och hårt när hon berättade det för mig, men det kanske stämmer. Då befann jag mig i alla fall i en otroligt svår sits. Hur hjälper jag någon som går igenom inte bara sorg utan dessutom totalt trauma och kris? Hej och välkomna till Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Vi försöker ju ta oss an tankefel, mänskliga impulser och sånt som gör att vårt liv blir lite svårare än vad det behöver vara, genom att titta på vad forskningen säger om de här beteendena. Och dagens avsnitt ska handla om sorg, och vi kommer prata om vad forskarna säger är det bästa sättet att vara ett bra stöd för någon i sorg. Vi ska gå igenom den psykologiska första hjälpen när någon faktiskt är ganska mitt i en kris eller ett trauma. Och vi ska dessutom försöka klämma in lite tips för dig som är i sorg. Hur ska du göra för att bäst få den hjälp du behöver?
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna part och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud, och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså alla, hela baletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger.
Mm.
Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera, du vet, så här,
Inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Får jag börja med att ställa den här frågan, Björn?
Ja.
Är sorg en sjukdom?
Nej.
Nej, han hade rätt.
Ja, precis. Sorg är ju en naturlig respons. Det är en sån grundläggande reaktion på något svårt.
Och varför är vi människor inte skapta på ett sätt att vi skiter i?
Jo, men sorg är någon slags samlingsnamn på de tankar, känslor, kroppsliga reaktioner som uppstår vid förlust.
Mm.
Och man tänker så att, hur brukar man reagera när man är sorgsen?
Man blir dyster och man gråter och man tycker att allt är mörkt och hopplöst.
Och vad gör man mer?
Mår piss.
Mm, och vad gör man då? Man...
Nej, men nu är det där, nu drar sig undan.
Man drar sig undan, ja, precis. Ja. Man tänker sig att en funktion i det kan vara att man liksom pausar lite från det normala. Man utvärderar de nya livsomständigheterna. Att det kan vara en funktion i sorgen sådär.
Just
anpassa sig till en förändrad livssituation genom att dra sig undan och liksom utvärdera nya läget.
Mm. Och finns det också någon aspekt av det här? Jag bränner min hand när jag håller den på plattan, alltså håller jag inte min hand på plattan mer. Det vill säga att en smärtsam reaktion på någonting lär mig att det här vill jag inte vara med om igen. Jag vill inte förlora någon jag älskar, eller jag vill inte utsättas för det här onda. Alltså ska jag till att värdera människorna runt omkring mig, eller jag ska till att undvika de där farorna. Alltså finns det något fostrande element i det hela?
Ja, det verkar ju rimligt. Och sen så tänker jag också att man signalerar ut hjälpbehov.
Just det.
Det är en sån grej vi pratat om med tårar, när vi gråter.
Just det. Men så var då att sorg då är ett signalsystem att säga till omvärlden att bryr om mig.
Ja.
Och det är bra för mänskligheten för att då bryr vi oss om varandra.
Ja.
Så att den där delen av det mänskliga samspelet, att vi inte bara har kul och festa och dricker shots med varandra, utan vi tröstar också varandra när vi är sorgsna, är något som binder oss samman som community.
Mm. Exakt i mundo. Om man tar det, liksom folk som är i kris, alltså folk som har alldeles precis just nu varit med om en förlust i någon form.
Mm.
Vad tänker du dig är standardbehandling inom citationstecken? Vad ska man göra för en sån person?
Man ska lyssna. Och det här vet jag, för det är det jag är absolut sämst på.
Mm.
Man ska lyssna. Man ska hålla klaffen. Man ska inte lösa problemen, man ska lyssna. Har jag rätt?
Du har rätt faktiskt. Men det jag for efter lite grann här, jag skulle se om du svarade debriefing. För det är ju en sån här grej som man gick runt och trodde i decennium efter decennium att det var det så man gör.
Det trodde jag man skulle göra.
Berätta nu allt om...
Nu går vi igenom sekund för sekund.
Ja, berätta nu allt om bilolyckan eller våldtäkten eller liksom den här jordbävningen och vad du gjorde i den och så.
Mm.
Och så trodde man att det var det bästa man kunde göra för folk. Minst rätt liksom tryckkokarteorin som vi har pratat om.
Ja, just det. Personen behöver få berätta om det lätt off som steam.
Just det.
Och sen är det där gjort och då är det klart och tömt och trycket är borta.
Den idén har vi pratat om i ilskesammanhang.
Mm.
Och precis lika illa som det funkar i ilskesammanhang verkar det vara typ här med. För att det blir mer att man...
Präntar in.
Man präntar in, ja. Och det här var en insikt man kom till i jag tror att det var på 90-talet.
Alltså, det är typ ingen som har sagt det till mig, ursäkta.
Nej, precis. Exakt. Folk tror fortfarande att debriefing...
Ja!
Det är en väldigt levande idé. Det är därför jag vill ta upp det.
Ja, för då har jag ju hållit på när jag ska försöka leka lyssnare. Och jag bara, vad gjorde du då?
Mm.
Vad sa du då?
Ja.
Vad hände då?
Mm.
Nej, och det var det fel.
Så berätta precis allt om det här smärtsamma som du precis har varit med om. Alltså man tänkte att det var grejen. Och sen så kom det, jag tror att den första lite större sån här översiktsstudien som kom på det, om det var 97 kanske, finns en organisation som heter Cochrane som är superseriösa och som gör såna här väldigt rigorösa vetenskapliga utvärderingar av olika metoder, behandlingsmetoder och sånt där. Och de kikade på det här med debriefing för att hindra posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD, vid olika typer av svåra händelser och sådär. Det vill säga att man bara skickar in massa människor som är så här: men du, berätta vad det var som hände nu. Lätta på trycket. Och kunde konstatera att de inte hittade några positiva effekter och möjliga negativa effekter. Mm-hmm. Att det liksom förvärrade eller ökade risken för PTSD.
Fråga, gäller det här bara när det är lite så traumatiska situationer? Föreställ dig att du istället sitter vid din mormors dödsbädd. Mm. Och det leder absolut sen till sorg och det är jobbigt, men stunden i sig är inte traumatisk.
Nej. Precis, det här gäller vid traumatiska händelser. Ja. Sånt som...
bilolycka.
Ja. Eller, Och idén om varför det funkar så dåligt, det var ett par olika tankar där. En är att man direkt så att säga, man sätter en så här problemstämpel på den här händelsen. Mm. Alltså man medikaliserar upplevelsen på något vis. Fattar du vad jag menar? Mm. Att man så här, berättar om det här problemet nu som är så problematiskt. Alltså det,
man ramar in det
på ett sätt som gör att den här personen känner att gud, vilket elände, typ så. Ja. En sån tanke som man hade. Men framförallt så tänker man sig att det blir ett sätt att, det vet vi från så här inlärning och så, att ett sätt att koda in grejer hårt i minnet är just att liksom återberätta och så. Man liksom processar det väldigt hårt då och kodar in det. Och det fanns en otroligt kul svensk-brittisk studie. Hon heter Emily Holmes. Jag har faktiskt haft henne som lärare på KI. Hon är på KI och på Cambridge, tror jag. Och hon gjorde en studie på, man testade att låta folk spela Tetris. Du vet, det här klassiska tv-spelet där man ska...
Kuber ramlar ner och du ska
pussla ihop det på ett bra sätt. Det de gjorde var i den studien var att de lät folk titta på väldigt obehagliga videos där folk dog på riktigt. Alltså om det var bilolycka eller något annat, jag vet inte. Men djupt obehagliga. Och så hade man slumpade in folk i olika grupper. Bland annat en grupp då som fick direkt sätta sig och spela Tetris. Mm. Och så var det andra grupper som inte fick göra det. Och de här Tetris-spelarna... Mm. som så att säga distraherades omedelbart efter den här obehagliga upplevelsen, hade mindre förekomst av såna flashback-minnen så senare.
Oj, ja. Här ser jag roliga följder av denna studie, att varje kristeam ambulans ska med sig till Gameboy.
Exakt, och det är lite så de funderar också, det här forskarteamet, att man skulle kanske kunna liksom vaccinera mot trauma lite på det sättet. Att man bara stör ut den här inkodningen av traumaupplevelsen i minnet.
Spontant känns inte det superhälsosamt. Lite Tetris tar ju inte bort att man just har sett en människa bli påkörd. Men det kanske funkar, bevisligen så väl studien.
Precis, alltså jag tänker mig att det finns för något lite liksom bisarrt i den idén. Att, och jag tror kanske inte att det är så de tänker, men att man kan hitta andra sätt att liksom angripa den här situationen än att man omedelbart efter något jättesvårt ska sitta och upprepa i detalj allt som hände. Sådär.
Ja, för det vet man ju själv och det pratade vi även om i minnesavsnittet att det där, och även så här storytelling att så här hur, när man tjatar om någonting så blir det en del av ens livsberättelse och hur lätt det också är att börja förvränga stegvis.
Ja.
Till att säga, bara nu vill jag att ni verkligen ska lyssna på mig i mina sorgliga berättelser så jag kryddar lite.
Ja.
Varje gång och så blir det liksom lite grövre, lite värre.
Just
liksom.
Det, precis. Men i den Tetris-studien, alltså man jobbar också med en så här väldigt specifik tidsfönster. Alltså om det var 6 timmar efteråt.
Bråttom som
så där.
Fan, Gameboy.
För att det finns en period när just det här liksom, traumaminnet verkar bara kodas in. Så, där.
Kan vi,
så att verkligen en sån biokemisk approach till problemet är inte så liksom, psykologiskt. Jag tänkte att vi kan dyka på det här med det som har ersatt debriefing som standardmetod i de här sammanhangen. Psykologisk första hjälpen pratar man om. Man har verkligen utvärderat vad funkar bra att göra när folk har varit med i en kris eller något otroligt jobbigt eller någon förlust eller så här, i den akuta situationen.
Och vad pratar vi för tidsspann då? Det här är att något har hänt idag.
Ja, precis, i situationen.
Idag eller imorgon, alltså precis nyss. Mm.
Vi reser till katastrofscenen och gör det här. Psykologisk första hjälpen brukar man tala om. Det är numera liksom rekommenderat från WHO och sådär. Och jag läste den svenska utgåvan som kommer från typ så här institutionen för katastrofmedicin eller något liknande. Det var något från Uppsala universitet, ja. Mm. Jag läste den här också, någon bok på det här temat. Mm. Och det som ingår är att man ska erbjuda praktiskt stöd.
Mm. Så här en kudde, här en filt.
Exakt.
Lite vatten.
Den typen av grejer i de situationerna. Men på ett icke-påträngande sätt. Så, där, så att man ska liksom känna av vad det finns. Alltså, vi finns här om du behöver något. Man ska också hjälpa till med information, då, förutom de här basala behoven. Mat, vatten, kudde och så. Att man ger information. Sen lyssna på människor utan att pressa dem att prata. Man ska finnas där med ett öra, kort sagt. Trösta människor, hjälpa dem att känna lugn. Och då är det här, den här liksom grejen att lugn smittar är det sannaste som finns. Vi använder det mycket i min kliniska vardag. Mm. Är det mycket ångest, stress i rummet, sådär, så då anstränger jag mig själv för att ha så avslappnat kroppsspråk som möjligt, prata långsamt, liksom mjuk, välmodulerad röst och sådana grejer. Alltså det smittar. Mm. Så att man kan typ lajva lugn själv.
Pratar du mer norrländska i sådana situationer, Björn? För du har ju det gamla S-et i rockarmen.
Jag har det gamla S-et i rockarmen. Nej, den åker mest fram när jag träffar hantverkare faktiskt.
Mm.
Ja, den har rörjävel under diskbänken. Så.
Gud vad mysigt. Du måste snacka mer lulemål, Björn.
Jo.
Jättefint. Mm. Tänk vilken lugnande effekt det hade kunnat ha på traumatiserade personer.
Mm. Visst, så att försöka att utstråla lugn så. Hjälpa människor att få kontakt med liksom, institutioner, service, så. Socialt stöd, sätta dem i kontakt med släktingar eller vad det kan vara. Så att det är några saker att tänka på. Och om man ska bara fördjupa sig lite i det här med psykologisk första hjälp ändå, det kan vara bra att veta.
Mm.
Man vet aldrig när man hamnar med någon människa i kris. Och där. Vad man ska tänka på när man kommunicerar specifikt. Det är att vara ärlig, liksom ärlig och pålitlig. Inte hålla på och liksom ljuga, försköna och så. Utan ärlig och pålitlig. Försöka hitta en lugn plats om man är i en kaosartad miljö.
Mm.
Där man kan prata och minska ner på sånt som kan distrahera. Respektera privatliv och bevara konfidentialitet om man kan. Vara nära den drabbade men behålla ett respektfullt avstånd. Sen så allt sådana här valideringstekniker, det vill säga att låta drabbade förstå att man lyssnar. Till exempel nicka instämmande, hålla ögonkontakt, sådana saker.
Mm.
Så att man inte är liksom loj och distraherad utan att man är närvarande. Sådär. Och apropå det här med ärlighet ska jag tillägga då att också vara ärlig med att man inte... När man inte vet, det är ett sätt att inge förtroende faktiskt.
Ja.
Jag känner inte till detta, men jag ska försöka ta reda på det åt dig, till exempel, en sån grej man kan säga. Förmedla information på ett enkelt sätt. Vi vet ju från många tidigare avsnitt att när man har mycket ångest eller stress så, där, så tänker man inte så bra.
Mm.
Och är inte mottaglig för svåra budskap. Så att inte krångla till det helt enkelt. Och sen så ytterligare en sån här valideringsgrej då, att det här är ju såklart väldigt jobbigt för den här personen, att man på något sätt visar att man förstår det. Jag blir så ledsen av att höra det här. Jag förstår att det här måste vara jättesvårt för dig. Den typen av grejer som visar att man tar det på allvar. Och sen allra sist, acceptera tystnad. Det är en sån här grej som vi som private citizens har lite svårt med. Alltså vi vill gärna fylla ut, liksom prata när det blir tyst. Men förmågan att kunna stå ut i tystnad är verkligen en otrolig sak. Alltså. Inte minst, det är lite off topic, men det är en kanonhack i förhandlingssammanhang.
Just det, ofta... och du vet, journalister. Oj, vad de använder det.
Jajamän, journalister. Jag använder det som terapeut. Jag använder det som journalist när jag var det.
Mm.
Och nu försöker jag använda det i förhandlingar. För att ofta är det så att den som kan vara tyst längst, den som står ut med tystnad längst, är den som vinner förhandlingen.
Mm.
Typ. Så att det är en kanongrej då. Så att det här är några såna förhållningsregler vid psykologisk första hjälpen.
Bra, där fick ni en liten grundkurs hur ni ska göra om ni träffar någon som nyss varit med om ett trauma eller en kris.
You don't know about real loss. Because it only occurs when you love something more than you love yourself.
Om vi nu går in på den här sorgen, den lite mer långvariga, om vi liksom lämnar den akuta reaktionen och sådär. Har du någon erfarenhet där som du vill dela med dig av? Antingen när du själv har varit sörjande eller när du har varit med någon i sorg.
Jag har lite för mycket erfarenhet av död för min ålder. Jag hade redan när jag var kanske 25. För då hade jag varit på för många begravningar som handlade om självmord. Då min bästa vän Emma som gick bort när vi var i 20-årsåldern. Inte ens fyllda 20. Det jag minns som var... skönt i sorgen var dels de som i den akuta sorgen inte försökte lösa eller försköna eller trösta, utan som någonting vi har pratat om ofta i den här podden, att just säga, ja, så här är det. Fan, liksom. För det blev som en skymf mot liksom, att så Emma är död och här kommer någon och bara, men då förstår du ju, då lärde du ju samtidigt, eller att så här, det hade ju inte varit, vet, man ska försöka få det att inte vara förgäves. Man bara, men det är klart det var förgäves. Mm. Du är sjuk i huvudet. Som att det kom en, som att det förde med sig någonting gott. Det är klart det inte gjorde. Emma är död. Mm. Alltså att de som kunde acceptera att det är liksom, att låta mig vara kvar i det tyckte jag var skönt. Och sen faktiskt de som inte gav upp, utan som fortsatte se att det fanns sorg där vecka ut och vecka in, månad ut och månad in. Mm. Och i viss mån även år ut och år in.
Mm.
Som liksom orkade torka en tår eller våga påminna om någonting eller liksom fråga.
Ja.
Även liksom så här, 7 år senare.
Visst kan man känna en helt otrolig tacksamhet till de personerna.
Ja.
Som är typ livslång. Alltså jag tänker att, vad är det som händer? Alltså när någon är i sorg, jo, folk typ drar sig ofta undan.
Mm. Eller vill vara den som muntrar upp.
Ja.
Om man nu närmar sig så sådär.
Mm.
Men drar sig undan, absolut. Det är väl liksom textboksgrejen. Ja, inklusive, det har väl jag också gjort i sådana lägen.
Det är ganska vanligt. Och
jag menar, det kan väl jag hjälpa och den vill inte bli störd. Eller...
Det är inte så himla svårt att förstå. Nej precis. För det är ju väldigt obehagligt ofta. Mm. Alltså, det blir ju socially awkward.
Ja, exakt.
Särskilt när det är väldigt nära i tid. Sådär. Att man känner att, hur beter man sig? Mm. Jag vet inte riktigt hur jag ska... göra den här situationen.
Nej, jag har inte sett den här personen gråta förut och nu kommer den gråta. Den kanske kommer ha smutsiga kläder eller bete sig konstigt. Kanske kommer stökigt hemma. Jag har aldrig varit hemma hos den. Ska precis vara hemma. Alltså, jättemånga såna här saker som för genom
så
huvudet.
Dels den grejen och sen så det här som du var inne på, att man inte ska väl jag störa. Vem är jag att? Är jag tillräckligt nära för
just det,
att
det ens finns ju andra.
Höra av mig till den här personen och så. Så att, jag tänkte, min mamma gick bort för några år sedan och så här, jag har ju den största förståelse då för att folk inte liksom hänger på luren. Så där. Men en som gjorde det var ju min kompis Tanja, som du känner.
Ja. Ja,
som är judisk och ringde mig så här, morgonen efter.
Oj!
Mamma hade gått bort på natten tror jag, eller på kvällen. Och hon ringer upp och tja, hur är läget?
Åh gud, jag blev helt berörd bara av det.
Och sen hade vi liksom världens finaste snack och sen så berättade hon att ja, men vi gör så här. Alltså det är en del av typ min kultur. Om någon dör då flyttar in liksom. Vi kommer dit med mat och är typ för mycket liksom. Du vet, kommer aldrig glömma det.
Nej,
det betyder så mycket för mig. Så tänker jag mig att man kanske inte vill ha 25 personer som gör det i det läget.
Eller så vill man det. Det är det som är det fina med traditioner. De finns ju där för att de uppenbarligen har slipats och finmejslats genom liksom århundraden för att de funkar.
Mm.
Så kanske att det visst fyller en jättebra funktion.
Ja.
Blir jättedrabbad när du... Att jag bara föreställer mig att om jag skulle veta att det hade hänt och... I vilda hästar skulle inte kunna få mig att ringa morgonen efter. Fastän det är precis, kanske exakt då du behöver det där samtalet. Jag hade tänkt någon, liksom, någon klädsam vecka.
Ja,
så de bästa vännerna...
Det hade jag med gjort.
Björn behöver prata med liksom, syskon och det här, det är så mycket. Inte ska väl jag störa. Så hade jag varit medveten om att det här är lika mycket för min skull som för hans skull. Men jag hade verkligen valt en sån väg för att sen efter en vecka skicka ett jättefint sms. Ja. Ungefär.
Så jag hade också gjort som du. En respektfull vecka. Det kanske är vår kultur. Alltså jag menar,
ja, men absolut.
Eller svensk traditionell kultur. Sådär. Och så. Men det var i alla fall bara väldigt, väldigt fint. Sådär. Därmed liksom ingen skugga på dem som inte...
Nej, man får göra hur man vill, men det var fint berättelse.
För att jag hade gjort likadant. Men det var väldigt, väldigt fint bara. Mm. Och någonting som jag alltid kommer att minnas. Sådär. Dad always told me, don't you cry when you're down. But mom, there's a tear every
time that I blink. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare.
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den.
Mm.
Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, historia slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan. Springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också, så att de går i tid alltid.
Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner, men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, för att man har, man har sekunder som man inte kan avvara, då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på.
Mm.
Då var det bara klickety-klickety in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker.
allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin. Ska vi gå in lite grann på de tips som finns från de som har bäst koll på det här?
Mm.
Jag läste en artikel av en som heter David Feldman, och han är professor vid Department of Counseling Psychology at Santa Clara University, alltså verkligen liksom specialiserad där.
Mm.
På den här typen av grejer, och han listade några punkter som han tyckte var särskilt viktiga då i de här sammanhangen. Och allra först, avsätt tiden.
Just det.
Det är också en sån här grej att vi blir så himla, alltså många av oss lever så himla fullmatade liv och sådär, och det gör att det kanske blir lätt att liksom skjuta upp. Det tänker jag kan vara ett sådant här hinder.
Ja, det gör man ju även med saker. Det behöver inte handla om att man ska ringa någon vars anhöriga dött. Det kan handla om att ringa sin helt vanliga livslevande mormor, och man känner lite besvärligt, så att jag hinner inte just
nu. Just det. Liksom. Det är så att man antingen hamnar i en slags prokrastinering eftersom det här är så svårt, eller att man blir alldeles för, att man inte avsätter den tid som faktiskt behövs för en person i sorg. Sådär. För att om man tar det på språng, så att säga, man kanske inte känner sig så otroligt sedd då som sörjande. Sådär. We can't just race into a conversation with someone in pain. I think we can shut all that out and be good listeners, skriver han.
Mm.
Vi behöver liksom slå på en annan switch, hamna i ett långsammare läge.
Och vet du vad? Det kan vara lite skönt.
Ja.
Jag berättade om min vän tidigare vars sambo gick bort, och där hittade vi något litet lunk i att jag kom och hängde med hennes barn och sov över lite då och då. Och att komma hem dit till det som då var sorg, liksom, trots att det sprang runt en, eller sprang och den verkligen inte var så liten, fanns en liten bebis där, så var det ju fortfarande så sorgligt allting.
Mm.
Och att ha den där, så här, det är klart att jag, det är roligare att sitta på Babylon och dricka drinkar, men att sätta sig på tuben till blås ut och sitta i lägenheten i sorg, det som också är en del av livet. Och så sitter den här lilla bebisen där och sjunger med något babblarna, eller man ska värma lasagnelåda eller sådär. Det tillförde något.
Ja, jag förstår precis vad du menar. Jag minns till exempel min mammas sista tid. Sådär. Det var bara att karva ut ett utrymme i livet. Allt annat blev ju sekundärt.
Mm.
Och att man fick vara i det långsamma. Jag kände mig så himla närvarande och också nära livet mitt i allt det där svåra. Nästa sak han tar upp då, det är att man ska låta personen styra. Alltså den här, den som är drabbad. Det kan också vara lite skönt då, för att man kan tänka att man behöver inte kliva in där med en plan.
Nej, just det.
Annat än att fråga, men du, hur är läget?
Det, man behöver inte vara projektledare för hela skiten, utan man kan bara,
Och se vad den här personen i sorg vill just då.
Mm.
Den kanske inte alls vill sitta och grotta runt i det mest smärtsamma. Den kanske vill prata om fotboll.
Eller dricka drinka på Babylon.
Eller så. Precis, det är en sån grej som jag har stött på någon gång. Så här, jag har fått en fråga från sina klienter. Så här, kan man fråga hur är läget? Vad är det för liksom ytlig fråga? Det behöver inte vara en ytlig fråga. Det kan vara världens djupaste fråga.
Mm.
Du lämnar över det till mottagaren att svara på ett sätt som känns bra för den.
Mm.
Så det kan räcka långt.
Mm.
Keep it simple, säger Feldman här. En del vill prata om något liksom lätt och upplyftande, och andra kanske i det läget, om tiden och platsen är rätt och du är rätt person, så kanske de vill gå på det lite svårare. Sådär. Och sen så punkt 3 som han tar upp. Keep returning to the topic when you drift. Närvaro har jag översatt det med då. Alltså helt enkelt bara att man försöker vara där och då. För att den här liksom starka känslan är något som kräver närvaro, helt enkelt.
Mm, just det, att man säkert har en massa olika impulser att fly ifrån det. Det är mycket, mycket härligare att prata om lasagnerecept, så vi gör det. Även fast den personen i fråga mycket hellre vill stanna kvar i samtalet, ja, om sorgen.
Just det, precis, exakt.
Mm. Eller så vill den prata om lasagne, ja, då får väl det styra.
Men... Ja, men liksom, ungefär så skriver han då, att man bara är liksom lite uppmärksam i den här situationen, att man gör en liten ansträngning för att vara det. Mottagaren kommer märka om du är där. Så det är ju sådana grejer. Och sen så skulle jag väl lägga till det här som du var inne på i början, det här med liksom problemlösarhatten. Mm. Det är ju en otroligt vanlig respons. Så fort någon i vår närhet mår lite dåligt så vill vi omedelbart stoppa på oss en problemlösarhatt och lösa problem. Och det är ju ofta kanon, men inte just där och då.
Nej.
Alltså man, det är i regel inte det man vill ha faktiskt i det läget, utan man vill bli så här sedd och bekräftad i sin känsla. Och det kan vara i en djup sorg, men det kan också vara om man har haft en kass dag på jobbet, kommer hem och är ledsen. Ens partner frågar, men så här, men gud, vad du ser sur ut. Och så berättar man att, ja, men Kalle sa så taskig sak till mig idag vid kaffeautomaten. Och då blir det så här, men så kan, gud, gjorde han, men så kan det, du måste prata med chefen, gör det imorgon, gå in och snacka med Gunilla nu och så liksom reder vi ut det. Så där kan det ju inte vara. Men alltså, man vill inte ha den reaktionen, utan man vill ha så här, man vill ha en kram och bli liksom ompysslad på soffan och få en kopp te typ.
Just där, det är så roligt hur många av de här, nu när jag förhäller, hur många av de här tipsen som är så här, man bara, gud, i dess mest grovhuggna simpla formen så är det där vad jag tvingas till i föräldraskapet. Max sitter och ritar en Pokémon. Han har ansträngt sig jättelänge. Liksom. Fingrarna är helt böjda för att han håller i kritan så hårt när han ritar sin Pokémon. Och sen på slutet så blir det fel. Och han blir fullkomligt knäckt. Och så har jag liksom testat flera gånger. Så vi ritar en ny, det här kan bli en hatt. Eller liksom direkt lösa det. Det är inte fel, det blir en hatt. Och det blir stegrar och han blir bara mer och mer ledsen och knäckt. Medan det som funkar är att säga så här, och jag fattar. Det blev inte som du ville. Och du var jättenöjd med teckningen, som blev strecket fel.
Ah, det,
hur känns det?
Det där är ju hackens hack.
Ja, ah, då bara lugnar han sig i ledsen och sen hittar han själv till så här, fast jag kan rita en ny.
Ja, precis. Alltså, man får tänka på så här, vad den här personen vill ha. Den vill ha så här kärlek och omsorg. Den vill inte ha så här problemlösning just nu.
Nej.
Men grejen är att man känner ju oftast, alltså man känner sig lite så här maktlös och man vill göra någonting. Och då ligger problemlösning väldigt nära till hands.
Alltså, det finns väl problemlösning som också är alldeles utmärkt. Alltså det, jag återkommer till samma exempel med min vän där och dödsfallet, där det var liksom ett helt team av faktiskt uteslutande kvinnor som alltså på nolltid, som bara, jag gör matlådor, jag fixar en ny säng, jag fixar det här, jag löser de här. Så bara löste allt. Och det där var ju saker som jag tror inte att när man är i sorg att man ens kanske ser allt det där som händer. Det är som att så här, folk bara lägger fram liksom planka efter planka på den här bron som man går på och så bara, man bara går.
Ja, och det där är ju helt fantastisk problemlösning som behövs ju. Alltså det är ju...
Det är fucking dödsboskit, det är jurister, det är så här... Det är så otroligt mycket meck att sitta i en sorg och också behöva göra det.
Precis, det där är ju en slags så här, första hjälpen-insats. Det är lite så här, psykologiskt första hjälpen, så här, socialt stöd bara in och lös massa problem. Så jag menar mer om man... Så här, du vet.
Men då kan du träffa en ny kille.
Ja,
eller liksom.
Precis. Att man dyker på det på det sättet.
Precis, och det tror jag det fattar man också. Så här.
Men så gör vi jätteofta.
Ja, verkligen.
Ja. Gud, typ mamma har fått ett cancerbesked. Jag är så himla ledsen. Så här. Ja, men du, ska vi inte liksom dubbelkolla det med en annan specialist? Och, alltså, du vet att man börjar...
Ja, just det.
Försöka lösa ett problem istället för att bara ta hand om känslan. Sådär.
Eller då kärlekssorg som jag läste någonstans. Ibland är det mer smärtsamt att separera från någon än om den här personen dör.
Ja.
För att personen fortsätter leva vidare och det gör så himla ont. Och att då när någon sitter och är i supersorg efter ett uppbrott.
Mm.
Att då bara, men då kan du träffa någon ny. Eller då kan du, här min brors... Alltså, det finns en tid för det, men den kanske är inte.
Nej, exakt. Verkligen. Alltså att den här problemlösningen är ofta kanon, men inte just där och då. För att då behöver man bekräfta den här personens känsla. Alltså bara genom att säga, jag finns här, jag tar hand om dig. Vad vill du göra? Ska vi kolla på tv? Mm.
Och man kan väl kanske fråga också.
Ja, absolut.
Så att man sitter där och inte har någon jävla aning om, är det nu jag ska föreslå att hon kan träffa ny? Eller så att säga, vad vill du? Vad vill du att jag ska göra?
Precis, det finns ju några grejer man kan ta med sig från den här psykologiska första hjälpen. Att man ska lyssna på vad folk vill. Också det här med att liksom inte vara påträngande. jag hade en så här ett svårt läge i livet för ett par år sedan, och mina bröder och min farsa var så helt otroliga i det där. Alltså, de var precis så som jag ville. Alltså, var så här, ringde upp strax efteråt och var så här, du, se till om du behöver något, vi finns där. Så här, se till om du vill prata om det, vi finns där. Alla tre gjorde samma grej. Så där. Det var så himla, det var precis vad jag behövde. Jag behövde bara känna att man hade det där. Jag hade en massa problemlösare som fanns där, telefonsamtal bort. Men det blir inte den här liksom forcerade. När man bara sitter där och är ledsen, då vill man inte ha massa förslag på saker man borde... Det kan ju vara lite något uppfordrande i det.
Ja, verkligen.
Borde du inte leta en ny kille nu? Nej, men jag vill inte leta en ny kille eller tjej. Jag vill bara sitta och vara ledsen över... Alltså, eller hur?
Jo, det kan det man ibland väldigt, nästan så här, granska sina
egna...
Ja, och, men att så här, granska sina egna motiv. Så här, nu när jag bara, här kommer jag med 17 lasagnelådor... Jag gör det för min skull, eller gör det för andra. Vill den här personen ha lasagne?
Ja.
Eller gör jag det för att jag hittar ett perfekt tillfälle för mig själv att vara så jävla god?
Ja, precis. Alltså, tänk, det är verkligen hjälpsamt tycker jag att tänka att man behöver liksom inte projektledare, man behöver inte ha en plan, utan det kan vara okej att så här, ställa en enkel fråga och sen sitta i tystnad, även om det kan kännas lite knepigt. Så där. Och du vet, beklaga sorgen. Kan man alltid säga. Funkar jämnt. Det är så här grejer man kan dra ur bakfickan om man tycker att det är svårt att veta vad man ska säga.
I never know what to say to people at funerals.
No, neither do I. I'm terrible.
I'll just say I'm sorry for your loss, then move on.
Lyssna utan att avbryta. Det är också en sån här grej som är mycket värd i all enkelhet. Kan vara väldigt kraftfull sådär. Jag hade bara så kul exempel. Jag var på en arbetsplats där vi varje måndag hade ett morgonmöte, avslutade det med att sitta två och två, där man fick dela sina erfarenheter från någon lite så här svår upplevelse ofta.
Oj, men det var det här på en arbetsplats?
Ja, väldigt speciell, härlig företagskultur. Så här. Att man fick diskutera kring lite svårt.
Det låter som en liten sekt, Björn.
Nej då, det skulle väl vara kopplat till jobbet så där ofta då, att liksom berätta om någon situation när du...
misslyckande eller
precis,
svår så, utmaning.
Ja. Idén var liksom att fördjupa relationerna på arbetsplatsen. Sådär, genom att man fick dela sårbarhet med varandra. Och, så. Och man parades ihop, ofta utifrån efternamn. Så det hamnade väldigt ofta tillsammans med en och samma kille. Och uppdraget var då helt enkelt att man skulle sitta och lyssna i 5 minuter. Och sen skulle man tala i 5 minuter, skulle den andra lyssna. Så det var ingen dialog, utan bara ett aktivt lyssnande. Och otroligt vilket starkt band jag fick till den här personen, fastän vi på så här, via video bara hade lyssnat på varandra 5 minuter i veckan under ett halvår eller så. Det var bara intressant att se vilket starkt band man fick genom en sån... Ja, det var inte ens ett samtal. Det var bara ett aktivt lyssnande. Så där, hur mycket det kan vara värt. Hur liksom sedd och validerad man kan känna sig om någon sitter i... Jag vet att du brukar ta upp att du har svårt med att inte avbryta.
Så.
Fast Lina, vet du, jag tycker att du är en bra lyssnare faktiskt.
Kul!
Ja.
Tack!
Så det är också ett tips då. Att vara icke-dömande som alltid. Att inte liksom ifrågasätta den här sörjande personens tankar och känslor. Så. Utan att bara lyssna på ett icke-dömande sätt.
Jag vill säga en sak som gäller något som vi tar för några minuter sedan, nämligen det här med att inte vara påflugen och inte hålla på och säga att, här, att för dig så var det så bra när pappa och brorsorna var så här, om du behöver något så finns jag här, hör av dig om du vill något. Den är också ganska enkel, och för vissa så betyder det att de behöver jättemycket.
Ja.
Men de kan inte ta kommando över det. Det är för svårt att be om den där hjälpen.
Just det.
Så för någon annan så kan det kanske behövas att man säger så här, du, vill du att jag kommer förbi dig med 7 lasagnelådor?
Ja.
Det är helt fint att säga nej. Och så
verkligen
kan man säga, ja men jag vill inte prata. Bra.
Vilken bra poäng. För att
ja, men att för
det beror på vad man har för relationer.
Ja,
och, så.
Och att du vet att du kan ringa din brorsa om du behöver hjälp. Och du kommer att göra det. Men för jättemånga människor så är det där svåraste som finns. Att behöva något.
Ja.
Och det spelar ingen roll att folk säger jag finns här. Men fast vad är det då?
Nej,
då, kanske det är just så här pling plong på dörren. Hej, jag vill kolla att du är okej.
Ja.
Här är godis, ät det om du vill. Att det där, det som för några kan upplevas som påfluget, kanske för en annan är det enda sättet.
100%.
Att faktiskt...
Och verkligen, gud vad bra att du tog upp det. För att, eftersom jag lätt som jag tagit upp i något tidigare avsnitt, så här, att typ dra mig tillbaka lite från vänner så där, i svåra tider. Så kan jag behöva det där. Och jag tänker på min kompis Kristoffer, om jag ska fortsätta plussa vänner, eller vår kompis Kristoffer. Men jag hade någon sån tuff period, den som jag beskrev nyss då, så var han väldigt liksom ihärdig på det sättet. Liksom regelbunden, så här, en gång i veckan eller oftare. Så här, hur är läget? Ska du hänga med ut? Ta en öl eller så? Alltså, och samma där, kommer jag aldrig glömma det. För att det är mycket lättare att inte vara den personen. Det är ju lite otacksamt ofta. Så här.
Ja. Och det, om man inte vet, nu har jag en sörjande i min närhet. Jag vet inte om det här är personen som tycker att det är påfluget och jobbigt när jag köper godis, plinga på, eller frågar om vi ska ta en öl 100 gånger om. Eller, jag vet inte. Fråga.
Då kan man verbalisera det. Exakt. Tycker du att jag jobbar nu med de här lasagnelådorna, så säg till.
Och just också att så här, fråga på ett sätt som inte ger liksom ytterligare dåligt samvete. För det vet jag från vänner som varit i sorg, att när folk säger jag vill göra det här, och så bara, jag känner mig bara för dum om jag tackar nej. Och så blir det bara en enda lång kravspes på att hantera alla andra människors olika anspråk på att vara den som hjälpte bäst i sorgen.
Ja.
Men att liksom så här, det är helt lugnt att säga nej.
Mm.
Man underlättar det där, för att vissa har ju väldigt lätt att känna sig dåliga.
Ja. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you. Jag läste en intressant artikel som bytte perspektiv. Det var en forskare som heter Jenna Badley. Hennes perspektiv är så här. Som sörjande, hur ska jag bete mig där?
Hur ska sörjer jag bra för att det ska bli liksom, bra för mig?
Ja, hur ska,
eller bra för andra? Nej, bra för mig.
Bra för mig. Hur ska jag prata om min sorg egentligen?
Mm.
Den artikeln landar i någon slags tipslista på hur man kan tänka där.
Gud, vad spännande.
Och hon inleder då med att konstatera att alla liksom olika sorgetraditioner, vi har ju varit inne lite på det, att det är olika kulturer. Men i alla, från liksom hinduistiska till judiska, kristna traditioner, så finns det en liksom struktur. Det finns en tid som anses rimlig att vara i den här allra djupaste sorgen, och sen så finns det en, så småningom, en förväntan att man ska släppa det lite grann och gå vidare och komma tillbaka till samhället och livet och sådär. Att det ligger någonting i det. Hon konstaterar då att det finns forskning som visar att, du minns vårt avsnitt om storytelling, man gjorde en uppdelning mellan sådana här så kallade redemption stories, där det finns liksom ett ljus eller ett hopp eller någon, såhär, någon lärdom eller så.
Just det.
Och så fanns det något som kallades contamination stories, som var mer de här verkligen mörka, alltså såhär, det här kan man aldrig komma tillbaka ifrån eller så. Det är en sån grej hon har sett då, att folk som fastnar i de här contamination stories, livet är liksom över, att den typen av storytelling kring den här förlusten kan vara väldigt besvärlig.
Så Badley menar att det här som jag tyckte var jobbigt, det var väl första året skulle jag säga efter förlusten av Emma, att det skulle vara så här, nu har ju du lärt dig att, och från och med nu kommer ju du alltid att, alltså så här, lärdomar fina med kråksången eller liksom någonting att ta med mig. Det tyckte jag var superjobbigt.
Och
menar man att idag när jag liksom, det här var halva mitt liv sen, idag kan jag se tillbaka på det och...
Jag tycker det låter som att du tänker jättesunt där. Det tror jag också, säkert hon också skulle tycka. Att liksom öppna upp för det svåra. Faktum är att hon skriver till och med så här. Att hennes första tips då, det är att idissla inte samma negativa historia igen och igen. Och hon utvecklar det på det här viset då. Att forskningen visar att om man liksom ruminerar eller ältar precis samma liksom negativa story gång på gång. Ofta, vi har pratat om det förut, att ofta är ju syftet att man ska försöka komma till någon insikt, man tänker sig att jag ska försöka förstå.
Eller bara kört slut på det.
Folk mår kass i det. Och om man liksom aldrig kommer ur det där, så kommer man också att alienera folk. Det är ingen som orkar lyssna på det i längden. Så att hon hissar en varningflagg för det. Men det hon säger att man ska göra då, jo, det är att liksom acceptera det, öppna upp för den här smärtan. Och det låter som att det var precis det du gjorde. Så här. Ja, men det här var bara skit. Liksom.
Och lärdom. Inte en lärdom som så här, så du lärde jag mig att jag ska aldrig testa ecstasy i Amsterdam. Utan lärdom. Skit kommer hända hela livet igenom. Det blir inte alls så att allting löser sig i slutändan, eller att allting är vackert eller att så här, nej, det, livet är en jävla kavalkad av sorger. Det är så det är.
Ja,
just det. Den lärdomen för mig var total game changer då.
Ja.
Nyss 20 år fyllda och så här, trodde verkligen att allt skulle alltid lösa sig.
Ja.
Och sen plötsligt bara, nej det gör inte det. Och så lärde sig det på ett jättebrutalt sätt. Det har gjort mig, ja, nu blir jag inne på någon fin lärdom här, men att man är liksom lite jävla ödmjuk inför detta mysterium som är livet.
Om vi bara anknyter till vårt avsnitt om oro där, det låter som att du lärde dig att vara kvar i en liksom olusttanke.
Mm. Ja, att acceptera att det är så det är.
Och så blir det inte den här tennismatchen i huvudet, utan du kan bara stanna i det. Det är hon helt med på. Det är mer det här att när det liksom contamination, att när det smittar ner allt annat i livet.
Ja, just det. Jag är en sån, så för mig dör alla. Och
det är ingen idé, liksom allt är bara skräp. Hon sammanfattar med den här meningen. Till exempel, om du ärligt kan säga det här, så har du kommit en bra bit på vägen. Att den här sorgen har varit outhärdligt smärtsam. Och ibland känns det som att jag aldrig kommer komma över den. Men ibland så har jag mer hopp. Sådär. Att man kan kanske liksom börja skriva om sin historia lite grann på det sättet. Sådär, så man inte fastnar i det här ruminerandet. Det kan vara ett bra sätt att nå ut till lyssnare då. Eftersom det finns massa forskning som visar att den här typen av contamination stories. Att vi blir mycket mer, det är mycket svårare för oss att stå ut med det. Både på kort och lång sikt. Sen så säger hon, var lyhörd inför lyssnarnas behov. Att,
vänta, personen i sorg ska vara lyhörd inför lyssnaren, alltså polarnas behov.
Ja, precis. Det går kanske att det går lite på tvärs med vad vi pratade om tidigare. Men det här är liksom tänkt som en hjälp då för folk i sorg. Så att vårt huvudfokus är att
Lina behöver verkligen ge lasagne. Hur ska jag kunna tillfredsställa hennes behov?
Nej, men att man bara ska vara medveten om att många som man möter kanske inte kommer att veta hur de ska bete sig. Eller att tycka att det är en lite knepig situation. Sådär. Och att man ska vara beredd på att en del liksom, lyssnare eller mottagare kanske kommer att bli liksom, illa till mods eller så. Och att man faktiskt sitter ju på facit för vad man behöver och man kan uttrycka det till de här personerna. Det kan handla om att säga, du idag så är jag inte speciellt sugen på att prata om Hasses död idag.
Ja, jag fattar att du vill hjälpa eller att du vill visa att du vill prata, men jag orkar inte nu.
Ja. Just det. Man har tolkningsföreträde där och sitter på facit och kan uttrycka det. Sådär. Jo, just det, att uttrycka uppskattning när folk lyssnar. Sådär, att man liksom kan
slänga ur lite feedback.
Faktiskt kan vara en fin grej att göra om man vill liksom bygga en förtroendefull relation. Alltså man har haft en fin stund av samhörighet med någon som har tagit emot den på ett bra sätt, får man gärna uttrycka det. Då får man mer av det framgent sådär, och kan fördjupa relationen till den här personen. Choose your audience. Välj din publik.
Var hon amerikan, sa du?
Ja, det var hon. Nej, men att man kan vara lite selektiv också kanske i vem man pratar med. Man kan tänka sig att vissa personer kommer vara mycket, mycket bättre på att ge en det man behöver än andra.
Det där är jävla intressant i sorg, att det är inte alltid de man tror.
Nej.
Alltså den som ringer det där samtal som betyder mycket för dig kanske inte är topp 12 på vänskapslistan, utan det är nummer 13 som plötsligt är den som ringer. Eller är någon man alltid har haft ett enormt utbyte med. Bara, just det där, fan min svaga sida. Liksom.
Ja.
Min erfarenhet var att testa, you might be surprised.
Mm.
Vem som faktiskt visar sig vara en fantastisk lyssnare eller någon som hjälper.
Ja. Och avslutningsvis sista punkten där är att om man inte kommer ur sin sorg, så att det går ett år eller så, och det är liksom inte någon riktig förändring sådär, så att söka professionell hjälp, och det tycker jag låter klokt.
Det låter klokt. Då rundar vi väl av vårt avsnitt om sorg och hur man beter sig med en vän som är i kris och i trauma, och sammanfattningsvis, se till att finnas där och inte fly undan. Sen går det göra på en miljon olika sätt, men våga vara där. Jag heter Lina Thomsgård och jag har pratat med Björn Hedensjö. Vårt avsnitt har klippts av Peter Malmqvist och producerats av Klara Wallin och spelats in på Beppo. Ni hittar oss på till exempel Instagram, @dummamänniskor, eller på Gmail, dummamänniskor@gmail.com, om ni skulle vilja ställa en fredagsfråga. Så med de frågorna vi lyfter på fredagar i ett lite kortare format. Tack för att ni har lyssnat.
Thank you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.